Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare. I över 7 år har han varit programledare för söndagsintervjun i P1. Där han har långa psykologiska intervjuer med Sveriges mest ryktbara personer. Få journalister kommer närmare sina intervjuobjekt och få är lika bra på att uthärda dålig stämning. Dagens gäst är journalisten Martin Wiklin och ämnet är intervjukonst. Avsnittet kan ses som en fortsättning på det samtal jag hade med Stina Dabrowski på samma tema för knappt ett år sedan. Idag diskuterar vi bland annat vilka intervjuer som är svårast, hur man räddar samtal som håller på att haverera och vad det var som hände när Åsa Linderborg började gråta i söndagsintervjun. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Martin Wiklin till Bildningskomplexet.
Stort tack.
Vi ska prata om det som jag kallar konsten att intervjua. Och jag tycker att du är en av de journalister i Sverige som har den förmågan och egenskapen att kunna intervjua.
Vad roligt att höra. Tack.
Hur van är du med att bli intervjuad själv så här?
Det händer ju ibland, men inte så ofta. Så att jag är inte jättevan att bli intervjuad.
Ja, för hur är det liksom att höra sig själv prata mycket? För jag har noterat att du är en person som... Det är ganska få egna längre utläggningar i dina intervjuer. Det är ganska korta frågor så.
Är det? Jag tänker att jag ibland har också ändå en del referenser från mitt eget liv som jag har med mig. De är inte så långa, det är de nog inte.
Ja, du är inte en klassisk sån här poddare som gärna liksom ställer en fråga med att, genom att berätta om sitt liv.
Nej, jag är ju skolad journalist i den meningen. Eller jag är ju liksom skolad intervjuare på ett sätt då man inte ska... ta för mycket plats. Det är en balansgång tänker jag. Att både... Alltså så här tänker jag. Att en intressant intervju det är när gästen filtreras genom intervjuarens subjekt. Att jag som intervjuare ändå är... Du får möta en gäst i söndagsintervjun genom mitt temperament, genom mitt filter till dig. Och det innebär att jag behöver vara där. Men jag ska inte vara där så mycket så att jag står i vägen för gästen. Och det var väl det du liksom var inne på med poddare som har långa utläggningar om sitt eget liv. Mm. Men samtidigt så bör man ju vara där. Jag tycker det är mer spännande med intervjuer där intervjuaren hörs, frågorna hörs, personen, subjektet, temperamentet finns där och reagerar på gästens liksom, svar.
Just det. Så det är en typ av filosofi du har med dig in i intervjun?
Ja.
Och hur gör du då skulle du säga?
Nej, men det är ju att det är svårt, egentligen inte någonting som jag har verbaliserat eller intellektualiserat, utan det är ju en erfarenhet som finns bara i kroppen, att hur jag fungerar när jag gör intervjun, att jag på något sätt finns där hela tiden närvarande och att det hörs att jag är närvarande.
Kan du ge ett exempel på det?
Ja, men det kan ju vara att jag ganska ofta påpekar om gästen skrattar eller hur hon ser ut eller reagerar i övrigt. Att jag är med och kommenterar det som händer. Det är ju annars en vanlig sådär, regel som jag fick lära mig att man inte ska värdera svar. Men jag tycker att det är väldigt spännande att värdera svaren man får och sådär.
Just det. Vi kommer ju dyka mer i dina tekniker och lite sådana saker. Mm. Du har ju haft söndagsintervjun sedan januari 2015.
Mm, det är 7 år.
Det är 7 år, det är häftigt. Kan du berätta liksom hur kommer det sig att ni startade den?
Det var lite speciellt. Normalt sett så får man ju program som produktionsbolag genom att man pitchar till Sveriges Radio. Vi vill göra det här och så kanske de säger ja eller nej. Den här gången var det Sveriges Radio som hörde av sig till flera olika aktörer, både in-house på Sveriges Radio men också ute på den privata marknaden till produktionsbolagen där de ville ha ett intervjuprogram som skulle vara 45 minuter och heta söndagsintervjun. Och sen fick vi alla som ville då, eller som de tog ut, intervjua en och samma person.
Ja, så det var som en audition.
Så det var som, precis.
Spännande.
Och den personen var Benny Fredriksson då, som sen
tog livet av sig
och som har varit med i söndagsintervjun dessutom som gäst. Men första liksom piloten var att vi skulle alla då intervjua honom. Och sen valde de den som de tyckte blev mest intressant.
Wow. Och varför tror du att de valde dig?
Det vet jag inte. Men jag hoppas att de hörde något unikt som de tyckte om. Mm.
Vad minns du från den intervjun?
Jag minns att vi gjorde en ordentlig, eller jag gjorde en ganska ordentlig research på Benny Fredriksson. Och lustigt nog så är den intervjun jag gjorde med Benny Fredriksson, piloten, är egentligen den gjorde så att söndagsintervjun låter som den låter nu.
Okej, så det
blev liksom avgörande hur den, att den intervjun blev väldigt bra. Och jag kände att det är så där vi ska göra söndagsintervjun.
Ja, intressant, så du hittade redan din ton från pilotavsnittet.
Ja. Ja.
Och då köpte de den och sen dess har ni liksom kört då det är ju en gång i veckan ett avsnitt kommer ut. Så ja. du har ju träffat i stort sett varenda kulturpersonlighet i Sverige.
Ja, det är många kvar, men jag tror att vi snart är uppe i 250. Mm. Ja, det är många intervjuer.
Du är inne på det här med att förbereda sig. Mm. Det tycker jag är en spännande del. Jag hade ju Stina Dabrowski på besök hos mig i min podd. Mm. Och hon sa att hon var otroligt förberedd. Hon var så förberedd så att hon hade träffat Hugh Grant. Och Hugh Grant hade sen på kvällen käkat middag med Filip Hammar.
Okay.
Och han hade sagt att den här tanten kunde allt om mig. Mm. Hon hade liksom letat upp, alltså hon visste grejer som jag aldrig hört en journalist leta upp. Mm. Så att jag undrar bara så här, jag får för mig att du också verkar vara väldigt förberedd, men jag vill höra hur går förberedelserna till?
Vi är ju två som gör söndagsintervjun. Det är ju Hanna Engberg som är min producent och så är det jag. Och vi läser ju precis allt som egentligen har skrivits om en person. Det finns ju Sveriges Radio har ett tidningsarkiv. Så att vi gör en beställning till Sveriges Radios tidningsarkiv och så får vi allt som har skrivits.
Det måste ju vara enormt mycket.
Ja, det är enormt mycket. De gör ett litet urval. Men i princip så får vi det mesta. Och sen läser vi det. Och vi läser om det har skrivits böcker, vi lyssnar på om det har gjorts intervjuer och sådär.
Men hur hinner ni göra det på om ni träffar en gäst i veckan?
Ja, på alla hinner man ju inte det. För ibland så, nu till exempel är inte nästa veckas gäst klar än. Så vi kommer inte ha så många dagar på oss att läsa på. Men vi är två personer och vi, det går rätt så snabbt ändå. Men däremot så är det ju en intressant... Det är en intressant strategi, alltså man kan ju också göra tvärtom att man inte läser på och istället möter en människa och för första gången reagerar på svaren som kommer.
Exakt, för så upplever jag att Kristoffer Triumf, jag tror att han har sagt att han gör så, han som har värvet, att han liksom med flit inte läser på någonting så att det ska uppstå en genuin nyfikenhet i samtalet.
Ja, det är en helt annat sätt att göra det på. Jag har... Det finns ju för- och nackdelar med båda, för när man gör den här enorma researchen som jag gör så får man ju också mycket fördomar om en person, alltså i meningen inte negativa fördomar, utan du får ju fördomar baserat på vad gästen har sagt tidigare i andra sammanhang.
Mm. Hur skulle du säga att det påverkar dina intervjuer då?
Ja, men det påverkar ju i att man då har en förutfattad mening. Så att jag vet till exempel om jag skulle läsa på om dig att du 1998 sa så här eller gjorde den resan eller säger att någonting har betytt väldigt mycket för dig. Och det kanske inte gör längre. Du kanske har gått vidare i livet och det är något annat nu som är mer spännande. Det missar man ju lite då om man baserar allting på saker som du tidigare har sagt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag upplever att du har en förmåga att, du har ju flera av dina intervjuer där du verkligen har fått gästerna att öppna upp sig, och det finns ju flera sådana exempel som ja, men som har skrivits om i tidningen också. Har du liksom något, några frågor som du tycker är särskilt bra för att få människor att öppna sig och vara ärliga?
Nej, jag har inga frågor. Egentligen tänker jag också att frågorna är de minst viktiga i en intervju på ett sätt. Vilka exakt frågorna blir. Det är mer ett förhållningssätt, hur man förhåller sig till den man intervjuar, tänker jag.
Har du något exempel på det då?
Ja, men att man, om man ska få någon att öppna sig, så behöver ju den personen känna ett visst förtroende för dig. Eller för mig då. Och ofta så, när jag vet att någonting, vi ska komma in på något där det kommer vara svårt att prata om för den som är gäst, så brukar jag lägga de frågorna en bra bit in i intervjun, så att man hinner bygga upp det där förtroendet som man måste ha för att våga öppna sig. Och för att känna tillit eller förtroende till den som frågar. Det är svårt att börja en intervju med att be någon öppna upp sig och berätta om att när de förlorade ett barn eller någonting hemskt.
Mm. Tror du att dina tidigare intervjuer kan ligga dig i fatet? Jag tänker, för det är ändå, jag gissar att många känner till att du kan ju emellanåt vara ganska konfrontativ.
Vad tänker du på då?
Ja, men, alltså, det finns ju många intervjuer som du har gjort där du vågar ställa gästen mot väggen. Jag kan bara ta ett par exempel. Jag tänker Göran Lambert, så ett sånt där. Om man vill gå tillbaka och lyssna på dina intervjuer, så tycker jag den intervjun är väldigt välgjord och väldigt intressant. Men du vågar ju vara väldigt tuff mot honom. Mm. Även här senast mot Elaine Eksvärd som du träffade. Du vågar ju prata om hennes tidigare liksom cancel culture-beteende och sådär. Alltså, du ställer ju folk mot väggen och läser upp citat som de har sagt och sådär. Tror du att det kan finnas liksom en risk att nya gäster vet, när kommer, nu är Martin så här snäll i början, men snart kommer det liksom.
Det sa ju senast här, vem var det? Det var någon jag hade för några veckor sedan som sa, jag satt hela tiden och väntade på att 2/3 in så skulle det komma det här jobbiga, men det kom inte.
Vad tänker du om det?
Ja, det talar väl emot, man kanske måste ändra lite så att det inte blir för mallat. Men jag tror, när det gäller just ett program som Söndagsintervjun som är så långt, så finns det ju tid för både och det finns tid att sätta det som möjligen har varit jobbigt i kontext. Det också, ger ju också en person möjlighet att försöka berätta på ett mer förklarande sätt än när man klipper sönder någonting till konfetti, som man gör kanske i tidningsjournalistik och sådär, när man intervjuar en timme och sen har du med 5 citat. Så att på ett sätt, så de som vet att det finns något jobbigt, tror jag också kan känna att de får ändå ett sammanhang där helheten kommer fram på ett annat sätt.
Och en sak som är angränsad till det här, det är ju när personer, jag kan höra det i andras intervjuer, men jag har också hört det i dina intervjuer, när gästerna på något sätt blir lite tillrättalagda och liksom pratar om, alltså de säger, jag upplever att de säger det vi vill höra. Alltså det blir väldigt, jag vet inte, det blir ibland så saknas gnistan i vissa segment så där. Har du några liksom, hur gör du då, eller känner du igen dig i
det här? Ja, verkligen. Ja, men så är det ju verkligen. Då behöver man ju ruska om personen på något sätt.
Vad gör man då?
Men då kan man ju göra antingen kan man ju påpeka det, att nu låter det så här. Eller försöka på något sätt komma åt det genom att antingen påtala det eller ruska om dem med en fråga som, som sticker ut, eller man kan ju också med sitt fysiska språk kan man ju, man kan komma närmare, man kan ändra någonting i balansen bara så att det inte blir det där, för det där du påpekar är ju vanligast med människor som är vana att bli intervjuade, som kommer när de kommer in i någon slags autopilot så där.
Politiker är ju, har ju det nästan som ett default läge.
Ja, verkligen. Ja. Och de som är jätteartister tycker jag påminner om politiker på många sätt. De som är vana att göra inför ett släpp av ett album eller en bok, som är vana att sitta och ge 20-30 intervjuer på en vecka, där blir det ju, där kan det verkligen behövas. Då blir starten viktig också, tänker jag. Att man redan från början får gästen att förstå att det här är en speciell intervju. Det här är inte som alla andra intervjuer. Så att man inte börjar där för enkelt. Man ska börja med att de reagerar. Oj, den hade de inte räknat med.
Är det så att du har, när ni går igenom, du och din producent Hanna går igenom material och så, eller ni ska bestämma gäster, finns det så att tänker ni, okej, det här kommer bli, det här är kategorin svår snackad gäst?
Det händer, men jag fick ju lära mig tidigt, jag gick Dramatiska institutets radiolinje, så där fokus var ganska mycket på intervjuer. Vi hade en lärare som heter Bengt Bok som pratade om, dels så lärde han mig, han hade ett exempel, en metafor, ostkupan, som jag använde jätteofta när man ska just komma till svåra frågor. Jag kan förklara sen om du vill veta. Jag tänker, men din fråga nu var ju, finns det svåra
kategorier
gäster?
Ja, exakt.
Men jag fick ju lära mig av honom att det finns inga dåliga intervjupersoner, det finns bara dåliga intervjuare. Att det är den förhållningssättet man måste ha när man ska träffa människor.
Mm. Ja, men då är vi tillbaka till den grejen att artisten som är på turné, det är inte artisten som är den svåra, utan du måste hitta ett sätt,
exakt,
att angripa det här.
Liksom. Precis.
Och vad var ostkupan?
Ja, men ostkupan, det är ju för att ställa de här många frågor i en intervju som ska bli spännande, det bygger ju på att det kommer frågor som antingen kan göra ont eller som kan vara jobbiga för dig som intervjuar att ställa, eller som du vet att personen kommer att tycka är jobbiga. Det kan vara konfrontativt, eller så kan det vara liksom någonting som är otroligt sorgligt som du behöver väcka i gästen. Alla de där frågorna är ju frågor som i det normala sociala samspelet så undviker man ju det. Och sitter du på en middag med någon, sitter du inte och gräver i någons öppna sår eller ifrågasätter om personen råkar säga något motsägelsefullt. Och så. Vi hjälper ju varandra i det sociala spelet där ute. I intervjun gäller ju inga sociala regler. Och det gör ju att det är väldigt, för vissa är det ännu svårare, men för alla är det ju svårt, tror jag, för att det ska bli dålig stämning och obekvämt. Och för att hantera det så tänker jag i en intervju rent bokstavligt talat att det sänks som en ostkupa ner mellan den jag pratar med och mig. Och innanför den ostkupan, där gäller inga sociala regler. Där är vi båda medvetna om att det här är en intervju och här får man ställa vilka frågor man vill. Man kan vara tyst hur länge man vill. Man kan ställa frågorna om och om igen om det är så. Alltså, det är en speciell tät atmosfär innanför den ostkupan. Och där, så länge den är på, så känner jag också att jag kan vara mycket mer fokuserad och mycket mer närvarande. Och sen när intervjun är klar, då lyfter jag på den ostkupan.
Mm. Så det är verkligen så att du går in när det är dags också för de tuffa situationerna som jag tycker du befinner dig i ganska ofta. Då är det en ostkupa som du har framför dig.
Mm. Sitter i.
Mm. Ja. För det för mig verkligen in på en av de liksom kärnorna som jag tycker i dina intervjuer, och de intervjuer som jag tycker har varit allra bäst som du har gjort genom åren.
Har du lyssnat så du kan säga så?
Jag tror att jag har lyssnat igenom alla dina intervjuer.
Okay.
Det kan ha varit någon som jag känt, den här gästen är jag inte superintresserad av. Liksom så. Men annars, i det allra stora hela har jag lyssnat på allt. Och jag tycker att de allra bästa intervjuerna som du har gjort, det är när du har vågat stå kvar i obehag. Mm. Och du har liksom inte, när jag känner att det här, det är nästan som en sån här Sacha Baron Cohen-situation. När det är så här, fan, det här är jävligt jobbigt. Nu borde det vara slut. Men då går du ett varv till. Mm. Jag tänker, ett par sådana exempel. För mig, jag går tillbaka till den här Göran Lamberts-intervjun. Mm. Intervjun med Göran Lamberts är så här, det här är nog lite efter allt som har hänt kring Thomas Quick-affären.
Precis, men det är också innan, det måste man komma ihåg, det är innan våldtäktsanklagelser och allt sånt.
Exakt.
Det här är liksom efter, men det är en bit efter Kvick, där alla egentligen har svängt, men han som justitieråd fortfarande var ändå, när jag intervjuade honom, står kvar och hävdar att Kvick är skyldig.
Exakt, jag tror han till och med har kommit ut med sin bok som heter Kvickologi och sådär. Och han är ju där, det var en kompis med mig som sa ganska roligt att den boken, Kvickologi, borde kanske egentligen ha hetat En dåres försvarstal.
Ja, ja, ja.
Men alltså, jag har haft stor respekt för Lamberts genom åren tidigare, för han har varit en väldigt skicklig jurist, men där trampade han i klaveret. Men du vågar i alla fall vara väldigt konfrontativ, alltså, och han blir ju väldigt irriterad på
ja,
dig.
Det blir han.
Och han säger också att liksom, du lovade att du inte skulle ställa de här frågorna, och du svarar, jo men jag behövde ställa de frågorna därför att du sitter och hittar på. Alltså, kan du berätta vad händer i dig och den ostkupan här?
Han hade ju en poäng, jag ville inte prata om det där så mycket som det blev i intervjun. Nu blev det så för att han började hitta på saker och sa saker som ju inte stämde. Och då behöver man ju korrigera det på något sätt i intervjun. Och då fortsatte han, och då var jag tvungen att fortsätta. Så att den intervjun tar ju där en annan väg än vad jag hade tänkt. För att det uppstår en speciell situation i intervjun. Det hände väl inget annat egentligen med mig än att jag är fullt fokuserad på vad han säger. Eftersom han börjar prata om Kvick så följer jag liksom med på den stigen.
Men vad är det som gör att du ändå, för det är ju en som lyssnar i alla fall, så tycker jag att det är en tydlig konfrontation.
Okej. Okay. Vad tänker du med som är det konfrontatoriska? För att jag tänker, jag brukar ju tänka så här att man ska ställa alla frågor i vänlig ton, och ju svårare eller hårdare frågor man ställer, desto vänligare behöver tonen vara.
Mm.
Till skillnad från många intervjuer, tänker jag, särskilt politisk journalistik, så är det liksom tvärtom, att det är ofarliga frågor som ställs i stenhård ton. Och det blir väldigt sällan bra.
Vad kan det vara för fråga?
Ja, men så här, till Håkan Juholt, så där, ska du avgå nu? Eller så, att det låter otroligt hårt hela tiden, men frågan är helt ofarlig.
Mm.
Med Lamberts där så tappade jag nog kanske lite tålamodet, så. Kanske lät lite mindre vänlig än jag.
Men jag skulle säga,
är det du menar med konfrontatoriskt?
Nej, men det kanske är fel ord att säga. Jag menar inte att du är konfrontativ i bemärkelsen otrevlig eller taggig, utan du vågar vara kvar i, alltså du fortsätter att penetrera frågan,
ja.
Och att du vill ha ett förtydligande svar. Jag har ju hamnat i några sådana situationer med några av mina gäster där min omedelbara, liksom, jag träffade för några veckor sedan Horace Engdahl, och vi pratade, och han är väldigt duktig på att svara snabbt, och liksom, han är ju helt orädd för att stå helt mot strömmen.
Mm.
Och jag vill ju liksom fortsätta att gå in, att nej men vänta, var det så klokt sagt det där?
Ja.
Och när det kommer en tredje replik på att jo men det var inte så farligt, då blir jag känner att jag blir lite rädd av det.
Mm, mm.
Och du verkar inte bli det.
Nej. Men det är också, dels är det ju den här ostkupan där jag bokstavligt talat menar att man kan, det får bli dålig stämning, det spelar liksom ingen roll. Men sen finns det ju en, alla intervjuer är ju som, det är som att dra ut en gummisnodd så här, att du kan dra den och dra den och dra den, men till slut kanske den går sönder. Alltså till slut kanske intervjun havererar. Det har ju hänt ett par gånger också i söndagsintervjun, att intervjun liksom, det havererar fullständigt.
Men då, så att ni inte har kunnat släppa den?
Nej, men så att man inte kan gå vidare.
Har du något exempel på det?
Ja, intervju med Jan Myrdal är ju så, och det redovisas i den intervjun också, att vi bryter den. Och sen fortsätter en vecka senare.
Ah, okay.
Det var på håret, tror jag faktiskt, med Joakim Tåström när jag intervjuade honom. Han var på väg flera gånger, där kände jag, där höll jag på att tappa hans förtroende, för jag var kvar i en fråga som han verkligen inte ville prata om.
Du var hemma hos honom då, eller hur?
Nej, det var i en studio. Det var i hans studio.
Okej, okay, för man hörde lite så här kaffekoppigt där.
Liksom. Nej, han drack ju sin spanska brandy.
Ja, det är rockarna.
Så det finns ju några till. Och det har hänt också att Jonas Gardell sa till exempel så här, nu har du ett val, Martin. Ställer du den här frågan en gång till? Nej, nu har du ett val att göra. Vill du fortsätta göra den här intervjun? Eller ska du ställa den här frågan en gång till? För då går jag. Och då hamnar man ju i en situation. Alltså en avbruten intervju är ju också en intervju, som Ulf Lundell skulle ha sagt. Det är ju en spännande sak ju, att någon bryter en intervju. Men, och hade det varit en annan fråga som hade varit väldigt viktigt och hade ett allmänintresse, då hade jag ju låtit den haverera, för då hade jag ställt frågan en gång till. Men nu handlade det om en sak som hände i hans barndom. Och då tänker jag inte att jag har rätt egentligen att fortsätta fråga när personen så tydligt signalerar att jag vill inte prata om min mamma eller vad det kan ha varit. Eller i Tåströms fall, han ville inte prata om sin pappa. Och då, till slut måste man ju respektera det. Mm. Även om jag ställer frågan 3 gånger för att verkligen se om dörren är låst.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Du nämnde det här med att få gäster börja gråta. Mm. Jag tänker, du har ju haft några såna här intervjuer som har blivit virala, eller vad man ska säga, som har väckt debatt och väckt kritik. Jag tänker på kanske 2 intervjuer som jag tycker sticker ut i det sammanhanget. Det ena är ju Åsa Linderborg. Mm.
Det är den första jag tänkte på också när du sa att väcker kritik också. Exakt. Hon var ju ganska kritisk.
Precis, jag tänker jag ska läsa upp ett citat alldeles strax som hon sa kring den intervjun. Men också Mattias Karlsson, SDs språkare, höll jag på att säga. Han är väl
deras ideolog, beskrivas som deras ideologiska chef.
Ja, exakt. Och han, där tyckte man att du gullade för mycket. Mm. Att vilket brukar vara en ganska återkommande kritik när man träffar SD politiker. Men i alla fall, Åsa Linderborg, hon säger så här efter den här intervjun.
Säger eller skriver i sin bok?
Nej, hon säger här i...
Fördomspodden?
Det var precis, exakt. Mm. Det var där hon var med och sa vad hon tyckte, och sen så tror jag att hon var med i typ i Dagens Media eller något sånt där och liksom förklarade. Det här är ett citat som jag tror kommer från någon av de tidningarna. Eller den tidningen, tror jag. Det var en väldigt manipulativ situation. Jag var till att börja med inbjuden för att prata om en bok som jag hade skrivit ihop med Göran Greider, och även för att prata om mig som kulturchef. Jag förstod inte att han, alltså Martin Wiklin, ville att jag skulle prata om tragedin på Stadsteatern. Det är ju det här Benny Fredrikssons självmord. Det kom som en chock. Han bytte helt tonläge också. Situationen blev plötsligt inte jämlik. Jag var helt förstörd när jag kom ut därifrån, säger hon i podcasten, alltså i den fördomspodden. Vad tycker du om den kritiken?
Den är ju väldigt orättvis och fel, eftersom och jag vet inte varför hon säger, jag har funderat på varför hon säger så. Det stämmer helt enkelt inte. Hon skriver också dessutom det där i sin bok, vilket är det är ju olika delar i den kritiken då. Det ena är ju att det skulle varit en manipulativ situation att vi bjöd in henne för att prata om en ny bok hon skrev med Greider, och det stämmer ju inte, för att anledningen till att vi bjöd in Åsa Linderborg till söndagsintervjun var att hon hade skrivit en artikel där hon sa att vi måste göra självrannsakan efter Benny Fredrikssons död, vi gick för långt. Och det var spännande. Det är klart vi också ville prata om boken med Greider, för söndagsintervjun handlar ju om en människas liv. Det gör ju alla intervjuer. Men vi var ju väldigt tydliga med henne att det som skulle vara spännande att prata om var just Benny Fredriksson. Så varför hon säger att det var man, det stämmer helt enkelt inte. Men det finns en sak som stämmer, och det är ju att jag ändrar ton. Jag sa ju till dig tidigare att jag tycker att man ska ställa, ju svårare frågorna är desto vänligare ton. Och jag tappar lite tålamodet under den här intervjun med Åsa Linderborg när hon inte svarar på mina frågor. Hon säger å ena sidan att hon ägnar sig åt självrannsakan i vad Aftonbladet publicerade för typ av artiklar om Benny Fredriksson som ledde till att han sen tog livet av sig. Men jag hör inte den självrannsakan. Hon säger inte, så fort jag frågar om någonting så finns det ingenting som hon menar är fel. Förstår du vad jag menar? Det finns liksom en kontrast här. Och då hör jag hör när jag lyssnar på intervjun själv att jag hör att jag låter mycket otåligare och vad ska man säga, mer konfrontativ än jag vill låta, för att jag tappar lite tålamodet. Och det tycker jag är synd.
Hur hade du gjort det? Du skulle vilja ha gjort det annorlunda?
Ja, alltså. Men jag skulle vilja ha liksom fortsätta ställa exakt samma frågor, men lite mer tillbakalutat, lite mer vänligare. Jag tycker att jag tappade... så hon har ju rätt i att jag ändrar ton. För att det blir en mer konfrontativ... Det blir ett parti som är mer konfrontativt, som handlar om det som hon har skrivit. För hon skrev ju själv flera artiklar där som var helt fel, med påståenden om Benny Fredriksson som inte stämmer och sådär. Och det ville jag prata med henne om, men hon undvek hela tiden det. Och då ställer jag om frågorna liksom hårdare på något sätt, tänker jag. Men det andra är ju helt fel, att vi skulle ha lurat dit henne för att prata om någonting annat. Det är helt enkelt inte sant.
Nej. Det som är väldigt roligt i sammanhanget är ju att när hon är med i Fördomspodden, och för de som inte känner till Fördomspodden, så är det en ganska udda rolig intervjuteknik där liksom programledaren ställer hans fördomar om gästen, och så får liksom de möta dem, och det är ju liksom humoristiskt knorriga frågor så där. Men där så säger ju han, en av de frågorna, så han säger, tror du att Martin Wiklin måste ha fått ståfräs vid den här journalisten momentet när du började gråta? Det måste ju vara varje journalists dröm. Vad säger du om det? Alltså, när hon började gråta, hur häftigt tyckte du att det var? Om man får säga så.
Jag blev jätteilla berörd av när jag hörde den frågan ställas på det sättet, för det är så cyniskt, som att man skulle tycka att det var häftigt att någon började gråta. Så känner jag aldrig när det händer. Det är klart, jag är ju journalist och jag är medveten om att nu händer någonting som är ett spännande ögonblick i en intervju. Framförallt därför att när någon börjar gråta så krackelerar den offentliga masken och framträder liksom någonting som är mer naket och mer äkta och mer ärligt. I den meningen är det ju såklart spännande och intressant. Men att man skulle sitta och vara liksom, gå igång på det. Det stämmer verkligen inte. Och jag tycker det låter så otroligt cyniskt.
Men det var inte så att du registrerade den situationen, att fan, det här blir bra vid klippbordet sen?
Nej, jag tänker snarare att det här är spännande. Nu händer någonting i den här intervjun som gör den här intervjun unik. Det hinner jag ju tänka, såklart. Men det är ju... Jag menar, det finns ju... Det är samma sak när någonting annat händer som också verkligen sticker ut. Som när Tommy Körberg börjar sjunga till exempel, som man får liksom, så håret reser sig på armarna. Det inser jag ju också när det händer, att det här är bra. Liksom, någonting händer här som är unikt.
Just det. Du har varit inne på det lite själv, det här med att det verkar som att i vissa situationer så tappar du fokus är helt fel, men du blir lite frustrerad, du tappar tålamodet på gästerna.
Ja, det har hänt några gånger.
Ja, jag undrar, när du ser tillbaks på din intervjugärning och liksom, ja, men när du funderar, har det varit så att, kan du känna att du under intervjuns gång börjar gilla eller ogilla en person?
Det märkliga är att med väldigt få undantag så har jag alltid tyckt mer om personerna efter intervjun än jag trodde jag skulle göra innan. Alltså det bygger ju på att jag inte har träffat dem innan, och då har man ju en idé om vilken personlighet de har. Så stridbara människor kan ju man ju känna att det ska bli svårt och lite jobbigt, men nästan i princip alla som har varit i sådana intervjun har jag tyckt om. Jag tror att det händer när man sitter en timme med en människa och pratar om så allvarliga saker, att det blir en automatisk... Någon framträder så mycket mänskligare för en.
Men ändå verkar det vara så att du hamnar i situationer där, alltså inne i ostkupan, där du liksom tappar fattningen.
Det blir dålig stämning.
Det blir dålig stämning. Påverkar det ditt omdöme kring personen?
Nej, det gör det inte. Och ofta så är det ju fortfarande en kvart kvar efter den dåliga. Vi lägger ju alltid de där frågorna där det kan uppstå dålig stämning 2/3 in i intervjun. så att man har byggt upp tillräckligt med tillit och förtroende mellan varandra för att det ska vara möjligt att komma till det här obehaget utan att relationen ska gå sönder. Och sen så finns det ju då en tredjedel kvar där man kan reparera det onda igen och bli som försonas ändå bortom det här obehaget som uppstod.
Just det.
Låter så sjukt mallat liksom, men förstår du vad jag menar? Man vill ju inte sluta där mitt där någonting är så jobbigt, antingen smärtsamt eller konfrontativt. Där kan ju inte intervjun ta slut.
Nej.
Utan man behöver ju komma förbi det.
Exakt, men det är jag med på. Men vad får du för återkoppling från lyssnare och från gäster? Noterar de någonting kring det här? Att du liksom har olika ton?
Nej, det är just Åsa som har gjort det. Och även Göran Lambert tog upp det efteråt. Att vi skulle ju inte prata om det där så mycket som det blev. Och Åsa är ju kritisk för att jag hade en hårdare ton än en tidigare intervjun. Annars så har ju, vad jag vet, ingen gäst klagat alls på. Även när det har uppstått då situationer där det har varit lite obehagligt också.
Just det. Nej, för när jag berättade för några kompisar att jag skulle intervjua dig, så var det en kompis som sa så att jag som verkligen respekterar dig och tycker att du har gjort, har lyssnat på det du har gjort, men det han noterar, det är att man hör när Martin Wicklin gillar en person eller ogillar en person.
Mm-hmm, vad spännande. Jag tror att han har fel, men det kan inte jag säga.
Nej, men grejen är att du vet ju svaret på vad du har känt. Mm. Men jag kan hålla med i det. Alltså, det finns vissa intervjuer där jag kommer veta på förhand. Det här kommer bli en av de här spännande glas- eller ostkup-konfrontationerna. Och några som jag känner, det här är lite för puttinuttigt.
Men är det inte då, tror du, att just gästen inte bär på den typen av spår och ämnen där det blir obehagligt? Alltså det finns ju vissa gäster som inte har olika intervjuer, och vid olika tillfällen så kan man ju vara mer eller mindre då sitta och gräva i sår. Men alla, man kan inte göra det med alla. För alla har inte den typen av sår kanske.
Nej, men precis. Men det förstår
jag. Eller svärta brukar jag använda ibland, eller motstånd. Eller...
Ja, men exakt. Jag tänker, du har säkert helt rätt i det, men om man tar en person då som Joakim Tåström, mm, där skulle han blev irriterad på det, han vill nästan dra därifrån.
Ja.
I en annan intervjusituation så skulle det säkert kunna vara ett mycket mer ryggdunk. Du är Sveriges coolaste rockstjärna, berätta om alla låtskatter du har. Alltså, det är ju många som har den approachen, mm, till många av de här liksom Ulf Lundell uppburna personerna. Att man liksom har, och det behöver inte vara dåliga intervjuer. Jag tycker jag har hört många bra intervjuer där de verkligen har fått så här berätta om sin kreativitet och hur de skriver låtar och sådär. Mm. Men sen så träffar du en person som Gina Dirawi,
mm,
där ingenting av det här finns.
Nej,
där jag menar på att du skulle ju kunna ha där jag upplevde att du köpte hennes underdog läge väldigt mycket, men du skulle kunna vara en 25-årig tjej som är programledare för Melodifestivalen 3 år i rad, inte en underdog.
Nej, det där var faktiskt någonting vi diskuterade efter intervjun, jag och min producent. För det fanns ju några saker som man hade kunnat ta upp som hade varit lite mer motstånd. Uttalanden som hon hade gjort, och hon har ju också hamnat i en del situationer och anklagelser för att ha tagit ställning mot Israel på ett sätt som vissa menar var uttryckt antisemitism och sådär. Man hade kunnat gå in i dem. Det fanns sådana ämnen vi hade kunnat ta upp. Men då blir det ju också lite tillkämpat om man alltid ska ta upp någonting dåligt du har gjort. Alltså det finns ju också någonting ointressant med en sån mall.
Ja,
men du har rätt, det blir så ibland. Vissa gäster får mindre av det där motståndet och andra får mer. Du nämnde ju Stina Dabrowski tidigare. Hon är ju väldigt spännande, tyckte jag som intervjuare. För hon hade ju också, hon hade ju ett motto att när hon förberedde sig, att jag vet inte, hon sa det när du intervjuade henne, men hon sa det till mig en gång, att hon var inte nöjd förrän hon hade en fråga som hon visste skulle vara så jobbig att ställa att hon kanske inte skulle våga ställa den. Då när hon hade den frågan, då var hon redo för den här intervjun. Och jag har tagit med mig lite av det. Jag tycker inte man alltid kan ställa den där frågan. Då blir det också ointressant. Men Men ofta ska man ha en sån fråga som är så jobbig att man nästan inte vet om man kommer att våga ställa den. Som hon träffar, har du sett den här intervjun när hon träffar Gaddafi?
Ja, den är helt magisk. Den är helt otrolig.
I ett tält ute i öknen, omgiven av sina livvakter, så möter hon Gaddafi. Och jag kommer inte ihåg exakt hon säger ungefär i stil med: du var en gång en stor respekterad ledare och Mellanösterns stora röst i världen. Idag skrattar man åt dig. Mm. Och så är hon tyst eller sådär. Och sen så är det en lång tystnad och man vet ju inte vad ska hända nu. Alltså, vad fan ska hända nu? Och så brister Gaddafi ut i ett sånt här bondskurksskratt. Vansinnesskratt. Det är ju magi.
Ja, alltså, hon berättar i intervjun som jag hade med henne, hela bakgrunden, alltså hur han har byggt upp också det här, att hon får sitta ovetandes på hotellet i en vecka och sen förförs hon med bil, alltså, hur han har byggt upp det här, och sen att hon vågar i det, alltså den enorma anspänning hon måste känna, våga ställa en konfrontativ fråga till en av världens värsta diktatorer.
Ja, omgiven av beväpnade livvakter och ensamma ute i något tält i öknen eller vad det nu var de sitter. Ja,
alltså hon hade ju kunnat bli sjuk utan på plats.
Ja, liksom. Det är otroligt ögonblick. Man kan nog gå och titta på det där på YouTube.
Avslutningsvis så skulle jag vilja att du liksom, eller att du funderar på de 7 åren som har varit och alla de intervjuer du har haft. Vilka skulle du säga att du, vilka intervjuer är du mest stolt över? Eller rättare sagt så här, finns det en intervju som du kommer att tänka på som du tycker du gjorde särskilt bra?
Det finns några stycken som jag kommer ihåg som jag tycker har blivit bra. Intervju med Sven Wollter är en intervju som jag tycker om för att den har Den rymmer så många olika klangbottnar. Och vi går... Det finns framförallt ett parti i den intervjun som jag tänker är intressant rent intervjutekniskt. För att vi är i en scen där han otroligt självkritiskt beskriver hur hans dotter dör i anorexi. Och att skulden ligger helt på honom. Det är hans fel att dottern är död. Det finns ingen försoning i det. Det finns ingenting som han kan göra åt det. Det finns ingenting förmildrande. Han är stenhård mot sig själv. Och i den här intervjun, vi är någonstans runt 30 minuter in i den intervjun. Det är så bottenlöst sorgligt. Och emotionellt är vi liksom längst ner på botten. Bara för att en minut senare så ska vi komma till det här obehaget. Som har att göra med att, som är mycket mer konfrontativt, som handlar om hans kommunistiska uttalande och hans försvarande av olika diktaturer i världen och sådär. Och vi lyckas gå dit och då blir, och han flyger upp från botten och liksom blir, får något liksom, en helt annan energi och börjar försvara sig, och det blir nästan som en debatt där, och min producent höll upp en sån här stor skylt där det stod: sluta debattera. Så att, och det går. Det, liksom den här gummisnodden liksom var så uttänd den kan bli, men den höll. Och sen fortsätter intervjun. Jag tycker om det där, den där händelsekedjan där.
Och hade du några betänkligheter kring att gå över till konfrontatoriska frågor när han precis har berättat om det svåraste man kan tänka sig?
Det var svårt, men det blev lätt. Jag kommer ihåg också hur det gick till, för att han säger, mitt i det här sorgliga nattsvarta, så frågar jag: finns det ingen tröst för dig? Finns det ingen försoning, ingen förlåtelse, ingen gud eller något sånt där? Och han börjar då börjar han gå loss på religionen och säga: nej, religionen har bara fört med sig ondska i världen. Och när han säger det så inser jag: här har jag den perfekta bryggan. För en annan religion som du som också har medfört en massa dåliga saker i världen. Exakt. Den kommunistiska religionen. Och då går han igång. Och sen så är vi mitt uppe i det där. Funderar på om det finns några fler sådär. Det finns ju intervjuer som många av de intervjuer jag tycker mest om är ju där det har funnits det där riktigt obekväma, eller motståndet, eller en tjurig gäst, och det sen och det ändå fortsätter och blir bra. De personerna är liksom, jag förstår vad jag menar. Mm. Jan Myrdal är också en sån intervju. Som jag tycker,
vad var du tyckte var bra med den?
Därför att den går också från ett sånt där djupt personligt, nästan ansvarsutkrävande jag har på att han inte har varit med sina barn. och där havererar ju också intervjun där. Men sen fortsätter den ändå och vi lyckas ta oss förbi det och komma till roligare saker också.
Varför havererar den?
Alltså, den havererar väl egentligen för att han, jag tror att han tröttnar lite på mina personliga frågor där. Och då börjar han prata om bonderevolutionerna i England på 1100-talet. Mm. Så blir det till slut bara ingenting.
Du kommer väl överens med de här kommunistgubbarna. Det är de som är dina bästa intervjuer, visar det sig.
Alltså, på något sätt så tror jag att de är så hårda i sin... De är så präglade av debatt, av att ha varit med och debatterat på 60-70-talet att de har inga problem med att det blir dålig stämning. Det blir inte personligt för dem. Jag tror att det kanske är därför. Mm.
Jag vill ändå framhålla intervjun med Göran Lamberts. Mm. För att det som jag tycker händer där, förutom att du liksom vågar vara kvar i det obehaget som jag har pratat om, så är det ändå så att jag läste otroligt mycket om den här kvickhärvan och tyckte att jag var helt upptagen av den, för jag tyckte det var så otroligt intressant och fascinerande. Det är den största rättsskandalen i Sveriges historia. Men jag tycker att han hela tiden i media utmålades som verkligen en dåres försvarstal. Han blev frammålad som en galning, och idag, jag menar, efter den här våldtäkts liksom anklagelserna, så är han en person av någon grata i Sverige. Det var han ju inte ens vid den här tiden. Idag precis. Vill inte folk röra vid honom. Jag tycker att du ändå får honom att framstå mycket mer mångfacetterad. Alltså, du belyser ju det han har gjort tidigare i sin karriär. Han jobbade verkligen för att få oskyldigt dömda friade och sådär. Mm. Så att jag tycker att det är också att den har ett spann från konfrontation till att ändå vara varm.
Det är det jag det är ju målet, tänker jag. Det är ju den ideala intervjun som jag vill uppnå varje gång. Är egentligen det. Att ge, och jag skulle säga att det är därför jag, även när det finns konfrontativa element, så är hela intervjuns syfte att försöka förstå en människa, försöka förstå den här personens liv och drivkrafter och varför hon eller han eller hen driver eller har gjort det de har gjort. Det är det jag tänker är det absolut ultimata jag vill ska hända i intervjun. Att man försöker förstå det. Och kanske till och med förstår.
Ska vi använda en av dina slutrepliker?
Ja, ska vi säga så? Ska vi säga så? Precis.
Ett jättestort tack, Martin McLean, att du kom till min podd.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Martin Wiklin i avsnitt 59 av Bildningskomplexet. Följ podden i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress BenjaminElfors@gmail.com. Jag tar tacksamt emot tips på kommande ämnen och gäster, så tveka inte att skriva till mig. Lyssnar du på podden i Apples podcaster-app blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar. På så sätt når podden fler lyssnare i Apples podcaster-app. Tack att du lyssnar! Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.